Hej och välkomna till Reformationspodden.
Hej
Thomas.
Hej Elin.
Det är bra. Ja. Sätter kaffet i halsen.
Ja, men precis.
Idag har vi med oss Jan Eckerdal, stiftsteolog. Stämmer det?
Just det,
ja.
Just det.
Välkommen.
Tack, tack. Stiftsadjunkt för teologi och fortbildning.
Så var det till och med.
Perfekt. Berätta, vad gör du egentligen under vardagarnas arbetstimmar?
Ja, då gör man lite allt möjligt. Man arbetar med delar av stiftets arbete där det behövs teologisk reflektion. Och så har man lite särskilt ansvar för präster och fortbildning. Mm.
Okay.
Bland annat det.
Mm.
Ja.
Och du har kontor på här på Stjärnholm, eller?
Just det. Ja. Ja, det. Jag hör ju till stiftsorganisationen i stort, men så bor jag i Nyköping och då får jag sitta här på Stjärnholm och så kan jag vara med här i bönelivet och så. Också.
Mm. Ja, för vi är på Stjärnholm stiftgård.
Life-läger.
Och spelar in.
Mm. Stiftets ungdomsläger.
Ja, perfekt.
Det är kul.
Men du, sen berätta lite, du skrev en avhandling och disputerade på den för 5-6 år sedan.
Ja, 2012, jag tänkte, ja det är 5 år sedan.
Vilken koll. Eller vilken tur. Ja. Berätta lite, vad skrev du?
Ja, den handlade om Svenska kyrkans teologiska arv, särskilt på 1900-talet och den här ordet folkkyrka som vi använder så ofta i Svenska kyrkan. Man kanske inte alltid tänker efter vad det betyder.
Man slänger sig lite med det.
Ja, men lite är det så. Vi är en folkkyrka, står det i jättemånga beskrivningar av Svensk kyrka församlingar. Men vad lägger vi i det där ordet?
Ja, precis.
Mm. Och då skrev jag om en biskop som heter Einar Billing som brukar ses som pappa till det där ordet i Sverige i alla fall. Och vad han menade med det och Vad man skulle kanske behöva arbeta med när vi nu, det är 100 år sedan.
Var han sonen eller fadern, alltså till Gottfrid, vem var vem?
Gottfrid var pappa.
Pappa. Och Einar, han var samtidigt som Manfred Björkqvist lite grann. Och,
ja, just det. Lite äldre än Manfred Björkqvist, så han blev lite så här mentor.
Just det. Björkqvist. Precis. För jag tänker att, nu ska vi inte prata om det, men bara, vi måste ju ändå bara...
Ja, placera in
vi måste, ja, precis. Och, för jag hör ju många som säger, folkkyrka handlar, ordet, termen, begreppet handlar om att det blir en demokratisk kyrka, att det är det som är folkkyrka. Men så menar ju inte de när det begav sig väl.
Nej, det var nog ganska främmande för en sån som Einar Billing att tänka så.
De tänkte att det var folkets arv. Arvet som folket. Att, att frälsningen bärs genom kyrkan av folken.
Ja, alltså, så, precis. Det fanns det stråket och så det som Einar Billing särskilt markerade. Att folkkyrka, det är liksom evangeliet till hela folket. Som ett erbjudande som måste ut till hela folket. Om man gör det mindre, för han var lite misstänksam mot i alla fall delar av frikyrkan.
Ja, och de stod ju i den brytningstiden när frikyrkan verkligen bröt ny mark och tog mark.
Alltså
tog. Och, och de sa, det här är, det är din personliga frälsning. Där finns, där är grejen, omvändelsen. Och de sa, nej, kyrkan står för bärandet och alla som är med i kyrkan. Alltså hela Sveriges folk.
Ja, just det. Eller erbjudandet måste ut i alla. Och sen vad du gör med dig i ditt hjärta och så. Just det får vara mellan dig och Gud, så tror jag han tänkte. Så att det skulle vara liksom en generös vision av nåd. På gott och ont.
Ja, på gott och ont. Men det finns mycket sympatiskt i det, tycker jag.
Ja, mycket sympatiskt. Mm.
Sen, det här kan gå igång på lite. För jag har det här i
serien.
Ja,
vi har
det.
Även... Det som jag tycker är lite synd, för att det hela den här ungkyrkorörelsen och det här som följde, det var ju den mest nationalistiska yran på något sätt.
Verkligen.
Och där kan man ju känna att där är det lite farligt, i alla fall med våra dagar, och kanske till och med då.
Mm.
Och det kanske kan jag tycka, jag gillar de här gubbarna ganska mycket, men just den här nationalistiska vurmen. Där finns det någonting som...
Ja, för det råkade ju sammanfalla med att det ju var så stark nationalistisk retorik och så precis i början av 1900-talet. Mm. Och då visade det sig nästan lite så här som att Einar Billing i alla fall inte riktigt själv stod, eller han det var inte som att han designade en teologi för det, men han gjorde en teologi som passade ganska bra ihop.
För att det förstärkte.
Ihop med det där att det måste vara till för alla.
Ja.
Så vad tonar han ner att kyrkan ska vara en särskild gemenskap?
Mm.
Alltså det är bara ut med evangeliet, dela ut det här Guds ord. Och då kunde man till exempel göra det inom ramen för nationen Sverige. Mm. Och då kan det bli nationalism.
Ja.
Och andra kyrkor kan ju vara lite mer i konflikt med nationstanken. Att det är en annan gemenskap.
Exakt.
Nationella gemenskap.
Ja, absolut. Exakt. Det var så, vi inne på lite grann när vi pratade Luther med biskopen i tidigare avsnitt här.
Ja, lite Luther. Ja. Men det där är ju så klart.
Ja, men alltså den här brytningen som reformationen kan man ju se som en, det är också ett avsteg eller en brytning från det stora viet till att bli ett litet mindre vi. Och national, det pratade, jag svamlade lite om det i telefon när vi satt och pratade häromdagen, hur man kan se paralleller idag med, alltså det finns krafter idag som vill bryta upp det som har varit, alltså den här strävan efter en större enhet. Nu finns en strävan efter mindre enheter, vi mot dem, och bygga murar och allt det här, ut Brexit och, ja men du vet, hela den tendensen. Och det skulle man kunna se, reformationen skulle man ju kunna se som en del, alltså
ja. Utbrytning.
Ja, men det är ju ändå, det är ändå en separation från en gemenskap som hade funnits, en helhetstanke, att det är ett stort vi. Vi är kyrkan, nu blir det till slut kyrkor som var en del av en nation. Där också regeringschefen roffade åt sig väldigt mycket makt på kyrkans bekostnad och sådär.
Ja, det blev ju så.
Men det enda,
det är nästan så att jag tänker att nu när vi är så här 2017, när det är det här reformationsåret och så, det är nästan som att vi måste välja lite vilka delar av det här reformatoriska arbetet vi vill odla. För det är precis så där som du säger. Det är ju liksom i alla fall delvis så det blev med mera nationella enklaver då, med sin egen nationella kyrka.
Precis.
Men i vårt lutherska arv finns det ju massor med resurser för att säga nej, det Martin Luther ville göra var inte att starta något nytt och bryta med det gamla, utan reformera, och han var väldigt, väldigt mån om att betona att det här sker i kontinuitet med den traditionella allmänkyrkliga tron.
Helt klart.
Problemet med samtidens kyrka var inte att den var liksom katolsk och han skulle bryta med det, utan att den var dålig.
Ja,
han ville liksom peka på felaktigheter i kyrkan som den var, och sen så var det väl att han inte fick med sig alla då. Hade han fått med sig alla, då hade det väl fortfarande varit, då hade det inte varit någon skillnad.
Ja.
Katolicism eller protestantism.
Eller att det påminnade bemött vi, och sagt att jag förstår din kritik, och vi ska fundera lite på det här med att sälja förlåtelse. Det kanske inte är helt...
Jag menar, man kan undra hur det hade blivit då. Alltså, fanns det så mycket andra krafter för direkt? De här, till exempel furstarna där i Tyskland, de såg väl sin chans lite grann. Och hade de inte sett sin chans med Martin Luther, hade de väl tagit in något annat.
Och i Sverige, precis samma sak. Gustav Vasa, han såg ju också chansen att betala tillbaka lånet till Hansastäderna som han häftade i stor skuld till, och då tänker han, det är perfekt, här har jag en massa klosterjord och kyrkojord som jag kan ta själv och betala tillbaka, så kan jag dela ut resten till mina trognaste undersåtar, så sitter jag säkert sen i sadeln. Och så blev det ju också.
Men det var en intressant inledning på Luther som ni gjorde nu när ni började den här änden. Jag måste säga att själv har jag haft en lite så där ambivalent relation till Luther och luthersk teologi, fastän jag är född in i Svenska kyrkan och alltså levt på sån mark i hela mitt liv. Men just det där att det lutherska har blivit en identitet ibland, som man har fått förkunna till sig att du är lutheran och det är någonting annat då än det här andra. det har liksom ändå varit ett problem för mig, även fast det har tagit några år innan jag har kunnat adressera att det är där skon klämmer. För det är ju inte en så charmig tankefigur, tycker jag, att vi lutheraner är motsats till andra.
Exakt.
För då betyder det att ju sämre de är, desto bättre är det för oss.
Och jag har hört, träffade en katolik en gång som sa att så här, att ja, men vi katoliker, vi tror på Jesus, du tror på Luther.
Ja, vad tänker du då?
Ja, det är verkligen också att missa målet, kan jag tycka, och säga en sån sak. För det går ju inte, förstås inte att jämföra det två. Vi tror på Jesus.
Vad bra.
Att jag förtydligade detta.
Ska vi säga någonting om nu den här boken För Kristi skull, som ju ligger bakom lite grann varför vi startar den här podden också. Du var redaktör för...
Ja,
arbetet med översättningen, eller?
Ja, precis. Jag var redaktör, så jag liksom hade lite överansvar för att det skulle bli en bok på svenska. Och vi plockade ju in Har ni berättat om den här boken tidigare lite? Eller?
Lite grann. Nej,
men du får gärna.
Ja. Kör på.
Det är ju en introduktion till de lutherska bekännelsetexterna. Mm. Som ju är samlade i den här boken som heter Konkordieboken.
Ja.
Och som finns med till exempel i Svenska kyrkans beskrivning av vilken bekännelse vi har. Då hänvisar vi till de här texterna.
Mm.
Och då är den här boken skriven av Günter Gassman och Scott Hendricks, två lutherska teologer som ger en introduktion till vad som faktiskt står i de här bekännelsetexterna. För det är inte alltid vi har så bra koll på.
Det är inte något som man har hemma i bokhyllan kanske.
Nej, jag är man.
Om man är teolog kanske, ja. Men jag har inte dem.
Nej. Man, om man är nyfiken på dem så kan man också hitta dem på nätet. Ligger utlagt på svenska och så. Så de finns ju tillgängligt.
Mm.
Men innehållet, jag tror att man nästan skulle ha, i alla fall i den generation som jag, det är några år sedan jag var på universitetet, jag tror att man nästan skulle kunna slinka igenom hela prästutbildningen utan att knappt ha öppnat den där gången.
Precis,
så
du
också. Så sa jag också. Tyckte. Och ändå så tillhör inte vi riktigt samma generation. Du kom tio år efter mig kanske, eller något sånt.
Mm. Jag skönjer en förändring för prästkandidaterna. Ja, jag tror att det håller på att förändras lite. Och det är ju alldeles oavsett vad man har för uppfattning om Martin Luther och det lutherska, så måste man ju ha lite koll på sin. För detta tankegods präglar oss så djupt alltså.
Ja.
Så vare sig vi tycker att det här är det bästa eller inte, så måste vi känna till för att kunna förhålla oss till
det.
Exakt.
Och då är det här, den här boken som ju är våran bok som alla präster och diakoner läser här i Strängnäs stift inför präst- och diakonmötet som ska vara. Det är ju ett sätt att liksom, nästan som att vi har tänkt oss en sorts sådär kunskapslyft. Nu gör vi det här tillsammans. Vi läser den här boken helt enkelt för att få lite bättre liksom underlag för att sen diskutera vad gör vi nu med det här arvet i vår tid.
Ja,
ja.
Precis. Och det är jättebra. Jag tycker man kan ju tycka att boken är tung vissa stycken och så, men den är bra ändå. Man får ju verkligen en helhets grepp om Luthers teologi.
Och det var ju lite som Lars B sa som översatten, att det kan funka som en uppslagsbok om man vill, i och med att den är strukturerad så att man kan gå till, om man vill läsa om till exempel dopet, och då kan man slå upp och se men vad står det i Augsburgska bekännelsen,
och var står det, precis.
Så att man kan ju använda den så också om man inte vill läsa perm till perm.
Så vi hoppas ju att det ska på det viset bli liksom en bruksbok, att man, när man arbetar i församlingen med en viss fråga så kan man få med sig bekännelsetexten. Mm. Alltså då läser man 10 sidor om nattvarden eller om goda gärningar eller vilket avsnitt det var. Och då ligger det samlat där.
Hur gick det till då? Vem hittade boken och vem föreslog det här? Att vi pratar att vårt prästdiakonmöte ska handla om Luther och reformationen, det är ganska givet eftersom det är 500 år. Men just den här boken och det här upplägget, hur verkte ni fram den tanken?
Ja, det är ju våran biskop Johan som har liksom ringat in att det är här någonstans han vill att vi ska arbeta på det här mötet. Det är detta som han vill uppmärksamma. Och vad ska vi då göra? Så bollade vi med ifall vi skulle skriva själva. Det är ju det traditionella sättet. Alltså gamla prästmöten förr i tiden. Då var det en prästmötesavhandling.
Mm.
Och i nyare tid så har det varit en präst- och diakonmötesbok.
Mm.
Och i Strängnäs stift har det varit ett antal artiklar då, de senaste gångerna. Och det var ett alternativ. Men så var det någon som tipsade oss om den här boken på engelska och så att ett alternativ är att ni tar ett mer så här grundligare tag och då tror vi, då sa den här personen att då kanske det inte är någonting som man bara sätter några och bara skriva ihop, utan då behöver ni liksom lutherska teologer med gedigen förankring i detta materialet som ska skriva det. Och då hittade vi den här boken som är 10 år gammal. Här och där märks det att den är 10 år gammal, men inte så mycket, för den håller sig ganska nära just de här bekännelsetexterna.
Ja.
Och så var det ett sista avsnitt som handlade om, där var det liksom den lutherska kyrkan idag.
Mm.
Och det tog vi faktiskt bort. Mm. För det har hänt väldigt mycket sedan 1999. Inte minst i relationen till romersk katolska kyrkan.
Ja. Ja,
var det mer polemik i det här kapitlet? Eller?
Ja, det var mer så där att det var på väg. Den teologiska stora grejen är ju att det sedan dess har kommit ett dokument som heter om rättfärdiggörelsen. Just. Jag tappade namnet.
Jag kommer inte heller ihåg, men som
är ungefär då och som där man närmar sig varandra och det var ju själva den teologiska stridsfrågan. Mm. Och nu har man skrivit ett gemensamt dokument. Så då ligger ju kartan lite annorlunda, så att säga.
Mm. Så då fick det bli ett nytt avslutande kapitel istället.
Just det, som Pernilla Parenman har skrivit.
Precis.
Mm. Och så en inledning av Carl Axel Aurelius, som var biskop i Göteborg fram till 2011 eller någonting sånt. Och
just det.
Ja, Luther, kunnig.
Ja. Ja, det är en gedigen bok helt enkelt. Så får vi hoppas att våra kollegor och att de läser den.
Mm. Ja, just det. Vad kallar du det? Du sa att den var lite tung, sa du det?
Jag hade inte något som läser i hängmattan, sa du.
Men däremot så tycker jag att, ja, det håller jag med om. Men om man är lite, nyfiken på detta ämnesområde, så tycker jag däremot inte att den är liksom svår att ta sig igenom. Den är lite långsam kanske. Mm. Så att man måste vara lite angelägen. Mm. Men det är liksom inte... Jag kan tänka mig att om man är en person som inte har läst så mycket teologi men som har lite kyrklig förankring och så tar man sig också igenom
absolut. Den här boken
om man är, om man är nyfiken.
Ja, den är inte obegriplig kan jag säga.
Nej, det var det jag menade. Den är inte obegriplig.
Nej, den är däremot inte obegriplig. Kanske, ja.
Det är ju ingen... jättemycket action så, men det finner man sällan i...
Inte så mycket bilder.
Nej, just det. Det finns en annan Lotterbok som inte heller är ny, men som är nyutgiven med ny titel. Per Svenssons bok, har du läst den? Heter... Nu kommer jag att tappa namnet på.
Jag tyckte att det förra namnet var bättre, det kommer jag ihåg. För den hette Dr. Luther och Mr. Hyde.
Just
det tyckte jag var en så bra titel. Sen heter det något annat nu. Mm.
Ja.
Men det är en jättebra bok.
Ja, den är ju det.
Tycker jag. Också lättillgänglig.
Ja, och också lättläst så. Alltså det är ju, han blandar ju på något sätt och det låter ju farligt att göra, men det är ganska tydligt vad som är fakta och vad som ändå är hans. Men han har ett litterärt språk kan man säga. Så det är långt ifrån det här torra akademiska språket. Men jag tycker när vi pratar språk för Kristi skull, jag tycker Lars B. Stedström har gjort en jättebra översättning, och just språket som jag, alltså läsvänligt språk, det flyter språket i vår bok som vi pratar om.
Verkligen, en imponerande insats han har gjort.
Ja, så det är jättebra. Vi är ju en, vi befinner oss i en gammal kyrka.
En gammal kyrka.
Ja, men alltså Svenska kyrkan, den föddes inte igår så att säga. Den har ju några år på nacken och den har ju också utvecklats och är stadig utveckling. Alltså inte minst om vi tar avstånd bara från det du skriver i din avhandling. Man kanske kan säga att den perioden på något sätt blev Svenska kyrkan, för då fick man börja tänka på sin egen identitet. Vilka är vi till skillnad från de andra och sådär?
Ja, just det. Och ordet Svenska kyrkan blev liksom lite mera att det var det man började kallas också. Innan var man väl mer kyrkan.
Ja, kyrkan, precis. Ja. Och då som nu så finns det människor som tror att det är snart slut. Alltså, det var ju många präster i början på 1900-talet som sa att vi är den sista generationen som verkligen firar mässa och sen att det kommer rinna ut. Vi är på väg in i en jättestor sekularisering. Och de hade ju delvis rätt, fast ändå inte, för att kyrkan finns och nu ingen av oss tre här tror väl att det kyrkan är...
Att den kommer ta slut imorgon. Nej,
och de som var pessimistiska så, de sa ju då att nu är det slut eftersom religion hör till den gamla tiden. Mm. Religion generellt. Ja. Det är liksom... det hör inte till moderna, industriella, men vi tänker själva och vi behöver liksom inte någon...
Att man inte behöver be till Gud för att få god skörd och så vidare.
Nej, just det. För nu vet vi vad det är som ger god skörd. Mm. Så att säga, i takt med att de... precis. I takt med att vi lär oss om världen, desto mindre behöver vi Gud som förklaringsmodell. Så det var lite så, tror jag. Och så tänker vi väl inte idag.
Nej.
Religionen verkar vara här för att stanna, men den förändras.
Ja. Jättemycket.
Och en gammal statskyrka som Svenska kyrkan kanske måste... Vi har en del att göra för att vänja oss vid att det är en annan karta.
Ja. Och samtidigt, det är så svårt att se liksom på något sätt sätta ett bra kriterium på sin egen samtid, för man blir så hemmablind och så. Men om man ska sticka ut hakan och säga någon sån här bred tunt lager av finissa, så skulle man kunna tänker jag så här att vi har gått ifrån någon slags sekulariseringsprocess där religionen har trängts i alla fall in i det privata rummet. Det är ju någonting som man har hållit inom sig själv eller inom familjen. Mm. Och det har blivit ganska tyst i det offentliga rummet, om man säger så. Men nu håller det väl på hända ganska mycket, tänker jag. Alltså vi får in, det är många nysvenskar från andra kulturer som kommer hit med sin kultur där man inte har stängt in religionen i det privata. Utan det är man pratar religion, det är religion också en del av identiteten.
Ja.
Och där tänker jag, där finns det en stor utmaning för oss som svensk kyrkliga.
Ja.
Och det här, jag har ingen svar på det här förstås, men hur man kan alltså i Sverige att religionen, tron, den kristna tron blir en del av en egen identitet som man också kan gå ut med i det offentliga rummet utan att bli...
Och det, ja, det betyder ju att vi... våran fråga är lite annorlunda än Martin Luthers. Mm. För han är ju så arg på en kyrka som ska synas så väldigt mycket och det ska vara så tjusiga skrudar och så mycket yttre.
Ja,
han vill bort med all den här bråten så att vi kan få fatt i det inre.
Ja.
Det är ju han spelar ut den yttre människan mot den inre väldigt, väldigt starkt.
Ja.
Som att det är där inne. Det är det som är liksom, det är där jag har min gudsrelation och så.
Mm.
Och då tar han är ju sån som person verkar som, han tar ju nästan i så han spricker alltså när han vill göra upp med det. Mm. Så mycket så att det nästan i en del av hans böcker tycker jag det låter som att han nästan delar människan i två delar.
Ja.
Och det där skulle vi nog behöva jobba lite med, vi lutheraner, för den inre människan och den yttre människan, det hänger ihop.
Verkligen.
Och då tänker jag att ifall det finns bråte i vår tid som gör att som liksom ligger i vägen för evangeliet, så tror inte jag att det handlar så mycket om sådana där kyrkliga maner som han varnade för och som han liksom ville befria människor ifrån.
Nej.
Jag tänker mig att de där tydliga symbolerna för att jag är en kristen människa och ingår i en större gemenskap, i ett större sammanhang där vi har ett språk av symboler och det är kanske någonting som vi fortfarande behöver återvinna lite.
Mm.
Även om man solidariserar sig med den där liksom reformatoriska rensningen.
Mm.
Om de liksom rensade bordet fritt så kanske de åkte med ett och annat.
Ja,
när de rensade
bort lite för mycket.
Som vi gott kan. Ja, just det.
Vi får leta upp det igen.
Ja. Och på sätt och vis, eftersom vi pratar om statskyrka, så tror jag att detta att vi har varit en statskyrka, det har inte precis varit hjälpsamt för det där att göra religionen synligt.
Nej.
För då har det varit en institution som har hand om det där och det är det.
Mm.
Och de får göra det. Och prästen är en tjänsteman där. En statsämbetsman.
Mm.
Men att jag i mitt vardag, att jag i mitt liv också ska vara med och gestalta kyrka, det kanske vi behöver liksom hitta nya sätt att göra i våra församlingar.
Ja. Mm.
Och det är ju också bekännelser i vår tid som temat för präst- och diakonmötet som vi behöver jobba på då.
Mm.
Ja, just det.
Göra det synligt. Liksom.
Ja, det är förhoppningen med det här mötet. Ja. Att boken och allt det här var underlaget för att sen liksom arbeta med vad gör vi nu kreativt med detta. Med just våran tradition som vi har.
Precis.
På gott och ont blir det våran lott, så att säga.
Ja.
Ja.
Mm. Nej, men jag tycker det är alltid spännande att vara kyrka, vara en del av kyrkan. Men i vår tid så är det också, det är utmanande på många sätt. Och du vet, jag satt en gång och lyssnade i bilen på ateisternas frontfigur.
Alltså, humanisten?
Ja, precis. Jag brukar säga ateisterna.
Sturmark.
Ja, Christer Sturmark. Och han sa en massa saker. Och min första inställning var så här att bara sluta lyssna på honom och säga att du har ju fel i allt du säger. Sen upptäcker jag ju att han tycker ju många saker som jag.
Intressant.
Ja, fast han med många stora skillnader förstås. Att han tror inte på Gud, att det är Gud en del i verkligheten, en del av verkligheten som jag förstås tror och som kristen. Men det han är rädd för, det är ju den här, det är ju på något sätt den här religionen som säger att det så här är det och följ med oss och sluta tänk själv och bli vad heter det, lobotomerad,
hjärntvättad
och ja, men det här sektartade, svart eller vitt och sådär. Och det är ofta så som religion framställs. Alltså i medierna, tänker jag. Att vi vanliga så här som har nyans och befinner sig i det här mellanrummet. Vi är ju lätt att... Det är inte så spännande att skriva om. Det är mycket mer roligt att skriva om någon riktigt sekteristisk person som
som är stensäker
på
sig själv.
Precis.
De som tvivlar, de hör man inte från.
Nej,
men om han säger så, berättar han då om vår tid eller berättar han om en tidigare tid? För inte har vi den positionen att vi kan diktera för svenskar generellt vad de ska tycka och tänka.
Det är det som är så intressant.
För nog kan man tänka att det verkar vara lite väl mycket så att vi som lever i den här kultursfären då och tar del av samma media och så, vi tänker ganska mycket samma allihopa. En grej i taget och sen så släpper vi det, för då kommer det något nytt som det står om på DN Debatt och då tänker alla på det och tänker ganska mycket i samma riktning. Och inte är det kyrkan som sätter agendan för det.
Nej.
Tänk ifall vi istället kan vara liksom någonting som kommer lite från sidan och faktiskt ger ett alternativt perspektiv. Mm. Då borde väl Christer Sturmark välkomna oss då, eller?
Ja. Ja, det borde han ju.
Ja.
Ja. Men ändå inte.
Vi får kanske bjuda in honom till den här podden.
Ja, spännande.
Jag tycker att han i sina bästa stunder tycker jag verkligen är värd att lyssna på Christer Sturmark. Och också ärlig nog att lite grann, jag tycker att han över tid har förändrat sina positioner lite. Det är inte alla som gör.
Nej.
Att han kanske har, han har lyssnat lite på dem som har utmanat honom.
Ja, så kan det vara, absolut.
Ja.
Men ja, jag vet inte vad vi hamnar hos honom för, men nu ska vi prata om Martin Luther.
Ja, det var det.
Ja. Nej,
men grejen är ju att det på något sätt hör ihop, för att vi vill vara en Lutherkyrka som befinner oss 2017, och där 2017 är väldigt långt bort från 1517 när Martin Luther satt igång det här. Och det är det vi ska försöka, det är det vi måste förhålla oss till hela tiden.
Och det finns flera liksom redskap för att vi ska kunna göra det, tror jag. Och ett är det här som vi har skrivit om i den här boken, de här bekännelsetexterna. För där har Martin Luther också fått hjälp av folk i hans omgivning. Det är den augsburgska bekännelsen som jag har lite särställning bland de lutherska bekännelsetexterna. Det är ju inte Martin Luther som sitter vid pennan, utan Melanchthon. Och ibland, i alla fall när jag läste teologi på grundkurs och så, då framstod Melanchthon som tråkmånsen.
Exakt.
Luther var den som var kul och så.
Ja.
Och Melanchthon var den systematiska tråkmånsen. Och jag tror vi ska vara väldigt, väldigt glada att han dök upp där. I så fall. För att om Luther nu har de här dragen att han är så oerhört passionerad. Och han är kolerisk ibland. Och han skriver så kan ju det vara liksom engagerande att läsa, men som liksom texter som grund att bygga en kyrka på, så kan det vara rätt rackligt alltså, när han bara tar i. Och så kommer då en mer systematisk framställning i den här augsburgska bekännelsen som jag lite grann återupptäckt i det här arbetet, måste jag säga, hur välgjort det är alltså. Så det är en av sakerna som jag tror skulle kunna hjälpa oss. Och det andra är att läsa på om den här tiden.
Ja.
För Martin Luther måste man förstå i förhållande till det som han tog strid emot. Det där som jag sa, att han delar upp människan på ett sätt som inte jag riktigt har förståelse för. Jag tycker inte att det överensstämmer med min erfarenhet av vad det är. Det som jag gör med min yttre kropp spelar en jättestor roll för min inre människa. De sitter ju ihop. Men om det nu handlade om en kyrka där han såg att alla de här yttre sakerna liksom skymde evangeliet, ja, då kanske han behövde ta i så där då och säga att ni kan hålla på med ert yttre och förslava människor, men den inre människan är fri, den kommer inte leva, åt. Och så den inre friheten har inte med den yttre friheten att göra och så. Ja, då kanske man kan förstå att det var det han skulle adressera. Men vad är det i vår tid som förslavar? Det är något annat.
Ja, exakt. Och jag kan tänka, man kan ta andra exempel på ståndpunkter i det teologiska uttalanden som Martin Luther gör, som jag kan tänka mig en följd av hans grunduppdraget. Jag tänker till exempel på, som Elin har pratat en del om, det med predestination, hans predestinationstanke, och jag tänker att det i dagens alltså han menar ju att vissa människor får tron, andra inte. Sen finns ju till och med de teologer som pratar om den dubbla predestinationen, att en del är riktigt förtappade och så. Men för det första, för mig känns den hela idébygget med att vissa människor är utvalda som en ganska farlig och otäck start på ett möte med en människa.
Ja.
Sen får det andra konsekvenser, och det berörde vi lite med Lars Bysenström, jag försökte trycka lite på vad han tänkte om det, men med dagens sekulariserade värld, om det finns en predestinerad tanke eller att vissa är utvalda till att bära tro, varför är det så många som är sekulariserade idag? Alltså man kan få just massa sådana här följdfrågor som jag tycker blir problematiska, i alla fall för mig. Men då tänker jag så att Martin Luther kanske hamnar där att han måste prata om predestination, för att han ville ju på en intet sätt att gärningen skulle vara.
Nej, just det.
Det var ju det som hela hans teologi tog liksom rejält avstamp i. Man ska inte kunna säga jag har bestämt mig för att vara troende.
Nej.
Och för det blir ju ett sätt att fjäska för Gud. Alltså precis, det blir ett sätt att och då säger han, du kan inte själv välja tron, Gud väljer dig.
Ja,
för att komma bort från allt som heter gärningar.
Jo,
precis.
Just det. Man ska inte tro på något annat än Jesus. Mm. Inga andra gärningar. Man ska inte ens tro på sin tro.
Mm. Exakt.
Utan man ska tro på Jesus. Mm. Men inte ens på sin tro ska man liksom, vad bra jag tror. Mm. Det här kommer räcka till. Utan om jag har tron så har jag fått ta emot det som en gåva.
Ja.
Och det tror jag är en viktig tanke att behålla. Alltså att detta med att tro är rätt. Eller vad det nu är som bär mig, det har jag tagit emot som en gåva. Jag har inte presterat.
Nej, precis.
Men man måste kunna säga ja till det själv, eller? För det var det också, Lars, som vi pratade om. Att man kan tänka olika kring om vi har förmågan att säga ja till Gud och ta emot tron. Eller om vi bara blir valda och nu är du vald. Du hade ingenting med det att göra själv.
Nej. Liksom.
Precis, och då i princip så ligger du ganska nära det där problemet som Martin Luther brottades med från början då. Hur ska jag finna en nådig Gud? När jag tydligen måste prestera allt det här och det här och det här. Och vara from så, och jag ska göra de här goda gärningarna. Och så skulle han bara bort med det och så var det tron kvar. Men så som du säger nu så är det ändå den där brottningen kvar.
Exakt.
Har jag förtjänat det? Jag utvald.
Just det. Hur man än bär sig åt så undrar man över ifall jag räcker till inför Gud då.
Det är spännande. Ja.
Och då kanske vi skulle, och där tror jag nog att det, ja, dels så kan man ju gå till andra delar av Luther, men där tror jag man kan hämta hjälp från trossyskon i andra traditioner faktiskt, som tänker lite annorlunda runt det där. Om relationen mellan människa och Gud och vad det är som bär, till exempel i ortodox tradition, verkar inte riktigt vara samma. Det där verkar vara en annorlunda fråga där, tycker jag det känns som. Och då kan vi väl lära av dem då.
Precis. Ja, men det är spännande. Man hittar massa sådana här större eller mindre dilemmor eller som skaver lite i vår tid, för att vi ser det utifrån de människorna vi är idag.
Ja,
men det som är nu, det känns som att vi har pekat på många av problemen med och det kanske är friskt att vi gör det eftersom vi har honom i oss. Men en sak som jag tycker är inspirerande med att ha honom mitt ibland oss, även fast han råkar vara död, är att det var en sån liksom, att det verkligen var på riktigt för honom. Den här kampen, det är på liv och död detta, att få ordning på den här, hur vi nu ska förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Det är på liv och död, det är existentiellt laddat. Han håller på att gå under, och så får han den här frälsningsupplevelsen som en del säger att det kanske han har spetsat till i efterhand, för att det ska nästan bli som Paul. Han vill vara som Paulus på vägen till Damaskus, men det kanske var mer gradvis. Men det tycker jag ändå är inspirerande. Och de här sakerna som jag sa kan bli ett problem, att det är så, liksom, så han tar i så. Mm. Det kanske har med det att göra, att han har något viktigt som han måste få ut. Och det, då handlar det om någonting som han är så mån om att berätta. Och det tycker jag känns ganska härligt.
Ja, det är inspirerande.
Ja.
Absolut. Och det enklaste avstämpet för mig har ju alltid varit i Luther att det är nådefull Gud. Och att jag kommer göra fel. Jag gör fel, jag brister. Jag kommer fortsätta att göra fel i mitt liv. Men någonstans så är jag ändå buren. Och jag faller återigen i Guds nåd, så att säga. I Guds famn. Och det tycker jag är, nu kan man säga, när vi var inne på det med försoningsläran och sådana här saker, att det är ju inte unikt Luthers det jag säger, men det finns ändå en stor del av Lutherteologin, att det är tron som bär i all sin, och där får jag vara i all min skrupplighet, så att säga.
Viktigt.
Ja. för att säga något positivt.
Ja, verkligen. Viktigt. Ja. Och jag tycker gott att man kan säga, jag tror att livet är tillräckligt komplicerat för att man måste få säga saker om livet som inte riktigt till slut harmonierar. Mm. För jag tror att man samtidigt kan säga det. Och man kan säga det och att säga att Guds nåd är det som omringar allt och som bär allt. Men för att den kristna tron överhuvudtaget ska finnas annat som någon sorts gas som vi kallar nåd, så måste det också gestaltas i människors liv utan att det blev liksom gärningslära eller så.
Ja.
Och det, så tänker jag mig att då kan vi fortfarande ha kvar den där nådesläran. Mm. Fast kan vi inte säga nåd alena. Liksom, bara nåd, inget annat är bra. Liksom. Utan nåden är viktig.
Ja. helt klart så. Ja. Ja. Ja, men det är bra. Ska vi avrunda? Jag har på att börja berätta en historia, men den struntar vi.
Du blir ju nyfiken.
Ja. Ja. Nej, det var en berättelse om förlåtelse, men det tar vi någon annan gång.
Ta den någon annan gång. Tack så mycket, Jan, för att du fick komma och ta din tid i anspråk.
Ja, det var jättekul att ha dig här. Eller vi hos dig, kanske man ska säga.
Ja. Stiftgården har vi ju tillsammans här i stiftet.
Ja, ja, den är vårt hem.
Ja, just det. Ja, men jätteroligt att få vara med.
Kul.
Och vad roligt att ni gör den här serien med Luther.
Ja, men det var jättekul. Det är ju som vi börjar med att säga i första av, det handlar mycket för vår egen skull faktiskt. För att lära oss själva mer. Mm. Och sen försöka verbalisera de tankarna som man ändå bär omkring på. Och då, ibland kommer det ut tankar som man känner att det här låter som det låter som jag har tänkt, men ibland så kommer det ut någonting som låter som man inte riktigt har tänkt. Och då får man korrigera sig.
Ja,
och lära om och lära nytt och sådär.
Ja, tack igen och tack för att ni lyssnade. Och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då!
Hej då!